så att, och bara 7 fall förra veckan. Så att det är kraftigt avtagande och smittspridningen är nog väldigt låg i Norrbotten just nu. Och man kan titta också på det tredje sättet att mäta överdödlighet, det är ju att titta på just överdödlighet. Hur många dör en normal vecka? Om man tittar på, ja, jag tror att de flesta räknar väl de 5 senaste åren, det vill säga 2015-2019, och så jämför man hur många som har dött per vecka.
Ja, ja.
2020, och så ser man överdödlighet, och den har ju helt försvunnit. I mars inte så mycket, då var nog överdödligheten rätt mycket. Influensa, för vi hade en ganska tuff influensa, där man nästan glömt bort. Den vanliga bonanflunsan. Ja. Ja. Men nu är det nästan så att det är färre.
Vi är hos Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten, på ny hemmaplan, nämligen på Sunderby sjukhus, det beryktade moderna. Är det så modernt längre?
Det var en gång Europas modernaste, men det var ju när det var nybyggt. Så det är ju 20 år sedan, så att det, förhoppningsvis har det väl byggts något modernare.
Postmoderna
nu, ja, ungefär.
Ja. Så är det, på smittskyddsenheten i Norrbotten. Sommaren har gått och nu är det ett halvår sedan coronasmittan började sprida sig. Jag vet inte hur många gånger jag har haft corona sedan vi träffades första gången, men det är säkert en 6-7 gånger.
Jag skulle tro det.
Alltså att man vaknar på morgonen och lite tjock i halsen, ja, och tänker, jaha, nu är det dags.
Ja, men jag tycker tvärtom att det är så fascinerande att när man håller sig på avstånd och liksom är supernoga med handhygien och sånt där, så jag har inte haft en förkylningsdag. Alltså, då brukar jag alltid ha någon liten sur förkylning på vårterminen och sådär. Men nej, inte ett smack.
Nej, för mig har det alltid gått över till lunch.
Ja, ja, det är för att jag snarkade, antar jag.
Jo, precis.
Ja, det kan hända att jag har gjort det också. Men då går det över till strax efter frukost.
Ja, just.
Ja.
En kopp te och
en
bröd på smörgås. Ja. Ja, men hur iakttar du dig själv ute i samhället och sådär? Jag är ju en sån där som jag aldrig tagit i dörrantag. Eller aldrig.
Nej, just det. Nej,
alltså, men liksom regelmässigt sätter jag liksom tröjan utanpå eller trycker på.
Ja, men alltså så är det ju. Man kan väl säga så här att jag jobbar med infektionsträsket, höll på att säga, sen andra halvan av 80-talet och... Man har ju kanske lärt sig hur man ska bete sig för att inte bli smittad. Så jag kan säga att sällan jag får infektionssjukdomar. Det var värre när ungarna var små. Då drog de hem från förskolan. Ja. Tyckte jag.
Din dotter var ju den första som drog hem.
Hon var andra i Norrbotten som hade svininfluensa. Så att, jo, det var lite imponerande. Nej! Icke, jäklars inte ett smack.
Och
jag klarar mig. Och det, vilket du då talade för att det måste ha funnits en viss immunitet i samhället även mot den här nya influensan. Och det var ju H1N1, så att det var ju gamla spanska sjukan, kan man säga. Och det, antagligen så kanske det hade varit någon liten sväng av den varianten av influensa tidigare. För att det vore ju märkligt att jag inte skulle bli inte ingenting sjuk. Men influensa är ju lite grann så, när man jobbar på infektionskliniken så träffar man influensapatienter varenda år. Va? Och jag blir aldrig sjuk, inte heller på den tiden man inte vaccinerar sig, så aldrig någonting. Min teori då var ju att immunförsvaret tränas varenda år, träffar man influensapatienter och på något sätt så har man så pass mycket immunitet att man inte blir sjuk, och hela tiden blir man lite påminn, immunförsvaret blir lite påminn, så att det där är, immunitet är lite spännande. Det är lite spännande just med corona också, va? Där vi pratar ju om de här vanliga coronavirusen, bonda förkylningskorona, och de träffar ju på någon gång då och då, och vi blir ju oftast väldigt, alltså alla, inte bara jag, utan alla blir ganska lindrigt sjuka utav dem, utan det är ju den här nya då som gör att en del blir vrålsjuka.
Mm. Men när vi är inne på det då, för att det pratas ju om, ja, det är olika statistik för olika grupper och det görs ju studier hela tiden, så det förändras ju faktaunderlaget. Men det visar sig att det ändå kan vara inom vissa grupper väldigt många som är immuna mot covid.
Alltså jag tror ju att det är så här, va?
SARS-CoV-2 viruset.
Ja, exakt. Ja.
40% upp till.
Ja.
Och då börjar, har ju då jag stött på när man resonerar om det är inte de här antikropparna utan det är de här T-cellerna. Nej. Som...
Genomgången infektion talar ju väldigt mycket att man har en ganska hyfsad immunitet. Det finns ju möjligen anekdotiska fall utan någon som har blivit sjuk. Eller egentligen ett fall som jag läst om som har blivit sjuk en andra gång i covid. Och man är så lite tveksam. Men det kan stämma med tanke på andra coronavirus. Du har en ganska kortvarig immunitet som bara är ett par, tre år. Va? Så sen kan du få samma coronavirus bli sjuk igen. Men du blir aldrig lika sjuk. Va? Så att immunitet tror jag man kan prata om. Och man kan ha påvisbar immunitet med antikroppar. Men jag tror också att man kan få immunitet om du har genomgått covid-19 som inte gör att kroppen utvecklar antikroppar. Det fanns ju något, det finns flera studier, men den som är roligast är från Karolinska då. Så Aleman och de här som har visat att du har T-cellsvar också. Immunsystemet är betydligt mer komplext än bara antikroppar. Utan det finns en himlas massa sätt som kroppen skyddar sig mot infektioner, bakterier och virus och protozoer och allergen och sådana här saker. Och T-cellsförsvaret är ju ett sånt och det finns en del infektioner som egentligen bara har T-cellsvar och corona verkar kunna svara, eller mot corona verkar kroppen kunna svara med bägge. Så att du har säkert en större immunitet i befolkningen än det man kan mäta med antikroppstest. Men jag tror också att det finns en hel del i befolkningen som inte är mottaglig. Barn till exempel, det finns ju inga små ungar som blir sjuka, alltså upp till skolåldern som blir sjuk i coronavirus.
Ja, någon enstaka rörelse.
Ja, men inte imponerande på något sätt.
Alla skrattar ju åt Trump när han sa barn är ju inte mottagliga.
Nej, exakt. Ja, även en blind höna hittar ibland ett frö.
Men nu säger du det, men när Trump sa det, då var han
dumme Trump. Ja, även en blind höna hittar ibland ett frö. Men unga blir ju inte sjuka. Och det är ju jätteintressant att verka bli smittade blir ju barnen, givetvis. Såklart, va. Men de verkar inte bli sjuka och sen verkar de inte vara så smittsamma heller. Och hur kan jag veta det? Ja, det vet jag inte. Allt tyder på det. Därför att förskolepersonalen är ju underrepresenterade i covid-19. Vad det gäller genomgången infektion. Så att och de brukar ju vara de som får ta den stora smällen i samband med luftvägsvirus på höst och vinter. Eller hur? Det jag funderar, nu är jag ute på tassemarker här, men det jag funderar på det är att de här andra fyra coronavirus, våra bonna förkylningskoroner, de tror jag att det drabbar barn när de är små, de blir inte särskilt sjuka. Men man har en immunitet och därför blir man inte sjuk i de coronavirusen när man blir gammal. Och nu kommer en helt ny och barn blir inte sjuka. Men gamlingarna har inte träffat på det genom hela sitt liv och då kan de bli jättesjuka. Ja, gamlingar som vi.
Ja, men det var det jag var inne på när jag säger att i vissa grupper är det upp till 40% av befolkningen som är immuna mot SARS-CoV-2, då har de väl kanske haft något annat gammalt
coronavirus. Ja, de kan ha något annat gammalt coronavirus, eller så är det helt enkelt bara konstitutionellt att man blir inte sjuk. Va? Det är ju. Ja, men alltså man har inte, om det finns någon receptor i kroppen som inte liksom, som viruset behöver få ta sig in eller att det, och så är det ju med rätt många sjukdomar. Det är ju få infektioner som kan drabba alla människor. Det finns en del som helt enkelt inte blir sjuk i många infektioner. Så att, men jag har ingen aning. Jag tror inte det är någon annan som har någon aning heller. Men man måste ju resonera kring det där. För att vi har ju rätt många som jag har talat som uppenbarligen har exponerats ganska ordentligt för coronavirus. Inte haft ett symptom i något. Så att det förekommer ju det också. Så att det är de som har blivit immuna genom att ha genomgått infektionen har säkert en immunitet från att bli sjuk igen under åtminstone något halvår, något år eller flera år. Men man kan kanske få tillbaka den igen, precis som de andra coronavirusen, men då får man mycket lindrigare. Och dessutom så kanske det finns de här som inte, det finns inte förutsättningar för virus att
Men varför det är så, det vet vi inte.
Nej, det vet inte. Det finns ju massor med idéer från början, var det de här blodtycksmedicinerna, ACE-hämmarna och sånt där, att just ACE-receptorn blockerades och då kunde viruset inte komma in. Det har inte riktigt visat sig nu. Och jag såg i Läkartidningen förra veckan, så fransmännen ville ju kolla det här med nikotinreceptorer. Nikotinister inte blir lika sjuka som andra. Men när jag pratar med infektion så säger de, ja, men både rökare och snusare kan bli sjuk i corona. Mm. Och så att det stämmer inte heller riktigt, men alltså, det finns många tankar kring det.
Men rökare är ingen riskgrupp så att säga.
Det är, nej, det är inte, det är inte, det är inte, och så.
Det är ju skumt. Man tänkte det, lungorna.
Eller hur? Jo, men alla andra luftvägsinfektioner är ju jättefarligt för, eller betydligt farligare för de som röker den än de som inte gör det. Så att börja inte röka. Kolla in i kameran.
Tittar du i kameran alltså. Ja,
just det.
Det får du väl göra.
Men,
om du får det, då ska jag hämta kaffe.
Ja, jag säger det, får du. Du får det också.
Jag får hämta kaffe.
Och frågar under tiden någonting.
Ja, men smittskyddsläget nu då? I Norrbotten har det väl varit...
Ja, det är kanonlugnt. Det är jättebra. Det var ju...
Ni kan rulla tummarna.
Ja, exakt. Ja, nej, det är ju betydligt lugnare än det var i maj-juni i alla fall, kan jag säga. Så att,
det är ju många som tittar här som inte bor i Norrbotten. Men det kan ändå vara roligt att se en region så här. Ni hade till dags dato, nu är vi här i slutet av augusti. Och du har en person inlagd på IVA.
Nej, inte ens på IVA utan på vanlig vårdavdelning.
Ingen covid-patient.
Under hela senaste veckan så har det alltså legat, bara som mest legat en patient, men å andra sidan som minst också en patient, men det är två olika. Men en person som låg på IVA i början på förra veckan och kunde skrivas ut på vårdavdelning och skrevs ut till hemmet, mådde bra. Och så har det kommit en till då, som samma dag som den där, när vi skulle gå ner på noll, då skrevs det in en till. Då.
Okay.
men som inte, jag har inte järnkoll på det, men verkar inte jättesjuk, men ändå så pass att de behöver sjukhusvård. Så att vi har en på avdelningen. Och våran enorma topp som vi hade där i samband med det här, ja, jag kallar det för lite fjaskigt, men LKAB eller var utbrottet, va? det var det ju, vi hade vissa
dagar. Gällivare.
Mm. Då var det ju över 100 per dag som nya fall, va? Och det hittade ju det där, därför att det IVA ringde och sa, fasen, nu har vi tre stycken här från IVA och alla har jobbat i gruvan, och samtidigt ringde Gällivare och sa, fasen, nu är det något på gång här i stan, för nu är det massor med folk som kommer och har coronaliknande symptom. Och det var ju corona, och det var ju den där, det blev ju en spridning på hela samhället, va? Och det var ju 600 fall bara i Gällivare, bara i den kommunen, va? Sen var det ju några, rätt många fall i Kiruna och Pajala och Jokkmokk och dittan och datta runt omkring också.
Hur stort är Gällivare?
8000 ungefär, ja, alltså i centralorten, kommunen, 16 tror jag.
Okay.
Något sånt där. Men det var väldigt, väldigt många.
Mellan 5-10% av hela.
Ja, kanske inte riktigt, va? 3,5 tror jag att räkna på, något sånt där. Va? Men det var ju ett enormt utbrott, och det var ju mycket halabaloj, det var mycket media. Det var hela Sverige, det var Finland, det var Norge, det var Europa, det var till och med Australien.
Jag
har aldrig blivit intervjuad av australiensisk media förut, men yes, nu. Så att så var det, va? Men det där, alltså, befolkningen i Gällivare, eller hur, va? Befolkningen i Gällivare skötte det där snyggt, och kommunen i Gällivare skötte det snyggt, LKAB skötte det snyggt, även om de kastade sig i diket lite grann och försökte gömma sig, men de skötte det snyggt, och jag tror att hela Norrbotten har, även om jag önskar det ogjort, va, har haft väldigt mycket nytta av det där utbrottet, för att det väckte upp insikten om att ja, det här är inte över om vi glömmer bort de här förhållningsreglerna som den där Tegnell och Nystedt och de här står och tjötar om hela tiden, så då är det lätt att det blir den här typen av skjuts. Men sen dess så har det ju trappat av. Och de fyra senaste veckorna har vi haft under 25 fall per vecka, trots att vi tar jäkligt massa prover i Norrbotten. Så att, och bara 7 fall förra veckan. Så att det är kraftigt avtagande. Och smittspridningen är nog väldigt låg i Norrbotten just nu. Och det man ser, det man har sett på slutet, då, det är egentligen två typer utav utbrott. Och det ena har varit så en byafester, att det är liksom ansamlingar utav folk som reser hemvändar kvällar aktigt, ja. Va? Och det andra har varit ungdomspartaj.
Okay.
Med glada ungdomar. Ja, där tillhörande sportrycker.
Ja, min äldsta dotter, hon, det var ju mycket runt examen.
Ja, eller hur? Va?
Precis.
Ja, det var, ja, exakt. Fast vi såg inte jättemycket ju, runt examen.
De
det
såg mycket som, sådär, vi träffas bara i klassen. Och,
ja, de försökte hålla, ja, men de var kloka då. Och ja. Kanske lite mindre kloka nu. För nu ska det då liksom fästas igång skolåret och sånt där. Ja, kanske lite grann. Va? Ja. Så att nu har vi sett ett par mindre utbrott.
Men hon har inte blivit sjuk. Nej, ingen nej, av hennes kompisar har...
Nej, har man tur så klarar man ju sig. Utan det ska ju vara någon som är sjuk som kommer dit. Va? Mm. Som mörkar för att man har lite symptom. Att, jag går på kalaset i alla fall. Mm. Och så blir det med som sagt med hjälp av lite sporttryck så glömmer man ju lätt bort att, ja, vad det är som gäller.
Ja.
Där spriten går in går vettet ut som en farmor. Hon hade nog rätt, tror jag.
Eller av barn och fyllisar får man höra.
Göra sanningen. truismen, ja exakt.
Ja, nej, men lite seriöst här då. När vi tittar på de som blir jättesjuka och som IVA-vårdas och sådär. Man har fått en massa erfarenhet, föreställer jag mig, om hur man ska vårda patienterna. Vad har man lärt sig?
Alltså, nu är inte jag kliniker. Jag har inte varit på kliniken sedan i februari. Nej, jag har varit byråkrat. Jag snackar med dem. Ja, precis. Ja, man har ju lärt sig lite grann om handläggning. Och det höll på att säga, den stora grejen är väl just det här att förebygga blodproppar. Att det var många som fick blodproppar, både lungor och hjärna och sådär, eller många, men det var en vanlig komplikation. Så ger man, höll på att säga, propplösande, men antikoagulans. Jag tror att, ja, det är nog lite olika vad man, i vilken ordning och exakt vad det är man ger, vet jag inte. Men
trombyl och varan?
Ja, inte trombyl, men det är någon varan och så är det sånt här som man sprutar intravenöst. Men det förebygger ju den komplikationen och det är ju bra. Och jag vet, IVA-vården är ju rätt speciell, ofta om man har patienter liggande på magen.
När du träffades i våras så spekulerade du lite grann om kortisonbehandling.
Ja, exakt. Ja. Ja, exakt. Och det används ibland nu.
De här massiva lunginflammationerna.
Ja, det visste jag.
Så pass tidigt. Vad är resultatet av det?
Ja, det man har ju jättebra resultat på IVA i Norrbotten, i Piteå. Det är ju få som har avlidit där, så att det är all heder åt det arbete man har gjort.
Kan du säga få, hur många är det då?
Jag vet inte.
Nej.
Jag har inte den exakta siffran. Det är 91 som har avlidit i Norrbotten sammantaget under hela den här epidemin. Då ska man veta att från början var det säkert fler, va? Men man diagnostiserar dem inte. Men nu mot slutet är det färre. Och varför det? Det är ju därför att om man dör, vad är död i covid enligt statistiken? Ja, det är att man förstås att man dör, men att man har haft covid 30 dagar innan. Så om du får covid nu och så går du ut på stan och så blir vi överkörd en ångvält, va? Då är det covid du har dött i.
Jaså.
Enligt statistiken, så det är lite övervärderade siffror nu. Jag såg det här, kommer jag inte exakt ihåg om det var 91 då, va? Men det var när man tittar på så här dödsbevis. Alla som dör ska ju få ett dödsbevis. Vad har den här personen dött utav? Så var det 10-tal färre enligt Socialstyrelsens dödsbevis. Man kan titta också på det tredje sättet att mäta överdödlighet. Det är ju att titta på just överdödlighet. Hur många dör en normal vecka? Om man tittar på, jag tror att de flesta räknar väl de fem senaste åren, det vill säga 2015 till 2019, och så jämför man hur många som har dött per vecka 2020, och så ser man överdödlighet, och den har ju helt försvunnit. I mars inte så mycket, då var nog överdödligheten rätt mycket. Influensa, för vi hade en ganska tuff influensa, där man nästan glömt bort.
Den
vanliga bonanflunsan, ja. Men sen från ungefär, jag brukar säga att man ska dra sträck någonstans vid vecka 13, va? Och alltså andra kvartalet. Så
så kan man titta och då ser man första veckorna där, då var det fler som dog i Norrbotten än vad normalt är, va. Men nu är det nästan så att det är färre.
Ja. Över till den svenska modellen. Mm. Och det har varit mycket kritik mot Tegnell och diskussioner bara om det här med munskydd. Mm. Jag vet inte, jag fattade det från början som att man rekommenderade inte munskydd i början, därför att det fanns inte munskydd. Nej. Till alla.
Nej, det var bättre att vården fick använda munskydden.
Ja. Bättre, de här. Och därför sa man det. Det blev ju som en... För mig var det den första offentliga lögnen så att säga kring det här. Men man fattar ju hur de resonerar och vi fattar. Men nu i det här läget, nu tjatar man fortfarande om nej till munskydd. Mm. Men vad är din... Ja, alltså till exempel om man åker buss eller vad det nu är, står på tunnelbana. Jag var i Stockholm och åkte pendeltåg. Mm. Det var ingen som hade munskydd. Ja, någon enstaka.
Ja, någon enstaka, ja. Ja, det är ju, man ska veta hur munskydd fungerar och så ska man ju veta hur man ska använda det också för att det ska...
Men det måste vara bättre att man nyser i munskyddet.
Absolut, om du är sjuk.
Om du är sjuk.
Att du är sjuk. Men jag tror att jag pratade med någon om Björn Olsen, va, som vi har ju som nästan blivit någon sorts antagonist till Tegnell och gänget.
Han är också smittskydds.
Nej, han är ju infektionsläkare, en gammal kompis till mig. Trevlig snubbe.
Ja.
Nej, han är en vanlig infektionsdoktor.
Aha, okay.
Och de bråkar och de är i luven på varandra. Nej, fan vet jag om jag tycker det. De är ju helt överens om de stora linjerna, va. Absolut viktigaste, nummer 1, 2, 3, 4, 5 i de förhållningsregler som är. Har du symptom, är du sjuk, stanna hemma. Ja. Utsätt inte andra för det, va. Och så sen på andra plats kommer det här att när man är ute på stan eller på studentfest eller vad som är, va, att man ändå försöker hålla den här distansen, va.
För att studentfest med munskydd.
Nej, eller ja, precis, eller hur? Och för att du ska bli smittad utan någon så det är ju luftvägssekret som ska yra runt, och det är klart, nyser du, då sticker ju det iväg i ett par meter bort, va. Men sitter du bara och pratar så här så hinner det, kommer ju inte längre ut än så här ungefär, mitt luftvägssekret. Här någonstans börjar jag känna att nu här finns det något som flåsar, va. Så håller man distansen så är det viktigt. Och så det här med nävarna, va, att hosta, ta ett äpple på Konsum och lägga tillbaka det för att det såg lite lurvigt ut, och så kanske någon annan kommer att ta det, så då kan man ju få smitta på händerna och i ögonen och näsan och sånt där. Så att det är ju då absolut de stora grejerna, va. Det är ju alla helt överens om, Björn Olsen och Tegnell och jag, och även om jag inte vill sätta mig i samma division som de gubbarna. Men så att, sen kan man ju prata om så här detaljer, små detaljer, va. Och munskydd, om jag har ett munskydd på mig så och jag hostar eller nyser eller något sånt där, så då hindrar ju det här luftströmmen att fara ut, va. Så att och det är ju bra om jag är smittad, va. Men är jag smittad, är jag sjuk? Så grundregeln nummer 1 är ju, det ska inte vara ute.
Ja, men det kan ju vara asymptomatiskt.
Ja, exakt. Ja. Och då är frågan, hur pass mycket smittar den asymptomatiskt? Sådär, va. Så att, okej, visst. Munskydd, om jag har munskydd på mig och jag är asymptomatisk bara, så eventuellt kan jag undvika att smitta det någon annan. Eventuellt, kanske. Men då gäller det ju att ha det på sig på ett korrekt sätt, va. Det ska ju sluta för näsan och för munnen och runt så här, va. Och det gör, kolla på TV, har sett fotboll på TV.
Ja,
exakt. Ja, men exakt. Bayern München mot PSG.
Ja, ja, ja.
Inte Summer Games. Nej. Paris Saint-Germain. Ja, exakt.
PSV.
Ja, exakt. Ja, man blir så full i skratt, alltså. Munskydd, ibland har de de här, ibland tar de ner dem. Ja, men igår, visst, jag vet inte bomman. Nej, men det är ju alltid på fotboll på TV. De har munskydden sittet i hovedroven, eller när det är någon intervju på stan i Grekland eller Frankrike. Och så att munskydden sitter i hovedroven. Och då gör de ju inget som helst effekt. Nej. Och vad är mer då? Det är psykologiskt grej. Och sen så har du munskydd på det. Hur länge tar det innan det är ganska blött och lurvigt? Inte särskilt länge. Du andas ju igenom. Det blir blött och lurvigt, munskyddet, och det har du då virus i luftvägarna, så det är ansamlat, ja. Det är ju jättemysigt. Och vad gör man sen då? Ja, man går på det. Man håller i handen, ja, så här, så då går man och kladdar på. Så jag vet inte fan hur pass bra är munskydd, inte vet jag.
Jag har hört allt det där också.
Men ja, vet jag.
Men när jag travar ved så försöker jag ju sätta på mig ett munskydd.
Jag förskyddar det mot solfiber.
Ja.
Ja, just det. Jo, men det...
Jaha,
ja. Ja, men det är ju damm. Det är ju damm. Det är ju stora partiklar. Ja. Virus, det är små fisiga partiklar. Ja. Så att damm kan du ju skydda mot. Så att det kan man väl ha.
Jag tränar mig på att lägga in snus utan att ta i snusarna.
Ja. Coolt.
Får du prova det?
Ja, fast å andra sidan, i min snusdosa är det bara jag som är och pilar.
Jo, men du kan ju ha varit och tagit det där.
Ja, just det. Jag tänkte inte på det.
Så tar du ju snusen och så toppar du in
det. Jo, då, nej, men det finns... Visst, man kan gå ner på detaljnivå och diskutera smittskyddsåtgärder och munskydd och dittan och datta, men... Är du sjuk, har du symptom, stanna hemma och gå och testa dig.
Ja.
Så är det, va. Det är liksom, och handhygien är bra.
Har du testat?
Och distans. Nej, jag har inte haft några symptom än, men så fort jag får symptom ska jag gå och testa mig, absolut.
Ja. Räknar du med att få?
Ja, om det inte kommer ett vaccin så räknar jag med att få det förr eller senare. Så är det väl förstås.
Men inte på grund av att du är smittskyddsläkare, utan för att du
det borde ingå i vad ska jag säga, den ekonomiska ersättningen, vad ska jag säga, som en löneförmån att slippa få corona som smittskyddsläkare. Men så är det inte, tyvärr. Jag frågade Anna Stina på landsting, men hon sa nej, hon vill inte ge det som löneförmån. Nej, men du skojar jag förstås, va? Men jag framlever mina dagar för att inte bli smittad med corona, det gör jag.
Ja, vad gör du då i vardagen för att...
Hålla distans.
Ja, men jag menar med det här med dörrhandtag och...
Jag har ganska noga handhygien. Tvättar och spritar ofta. Det gör jag. Särskilt när jag är här. Och när jag varit på stan och sådär. Och ska jag på någonting så då tar jag med en liten stänkare.
Sjukhuset är en farlig miljö.
Alltså, ja, i princip så är det ju hit de sjuka människorna kommer. Va? Så att på sätt och vis, även om vi inte ser någon spridning alls nu på sjukhus på senare tid, så ska man ändå ha respekt för sjukhusmiljön. Det som sagt, det är ju hit smittade människor kommer. Och som sagt, det har jag hållit på att jobba med sedan mitten på 80-talet på infektionskliniken. Så att man har väl kanske fått med sig ett sätt att bete sig som gör att man inte smittar ner sig. Men det sitter i ryggmärgen på något sätt om man är infektion.
Med Semmelweis i färskmedel.
Exakt, ja, den gamla uven. Tvätthänderna.
Barnsängfeber.
Det
var farligt att föda barn på sjukhus på den tiden.
Ja, men var det med artikeln den skrev någonstans att det har dött fler kvinnor i barnsäng än det har dött män i krig. Sen om det är sant,
då fick feministerna in en små...
Ja, men alldeles rätt. Om det nu stämmer, det vet jag inte.
Ja. Snart kommer vintern också, mycket inomhus.
Ja, vi får nog stå ut ett tag till, tror jag, att bete oss som vi gör. Va? Och i och med att vi inte kan riktigt mäta det här med immunitet, va? Med antikroppar och så tror jag helt enkelt vi får följa utvecklingen vad det gäller ny smitta innan vi kan börja liksom... Jag pratade ju rätt mycket tidigare om det här med gas och bromsa, eller mest bromsa, va? Och vissa länder har ju tvärnitat och helt velat stoppa upp spridningen av infektionen, och Sverige har försökt bromsa lite försiktigare, va? För att inte störa samhällsnyttig verksamhet och industri och sånt där. Va? Även om det är mycket som har blivit totalkvaddat.
Framförallt
kulturliv och i sport och sånt där förstås. Va? Men ändå bromsa lite lagom. Och man kan väl säga att vi måste nog fortsätta hålla foten på bromsen ett tag till. Men man kan ju grepa lite grann. Och det grepas ju lite grann. Nu öppnar skolorna. Alltså gymnasieskolorna och universiteten, och det diskuteras om man ska kunna släppa in lite mer folk. Jag menar, det är ju väldigt stor skillnad på att ha 100 pers på ja, jag vet inte vad jag ska ta, men en liten krog, va, jämfört med 100 pers på Nou Camp i Barcelona, va, där det är plats för 100 000 pers, eller hur? Va? Och man kan diskutera fotboll, vad det är utomhus oftast, eller det är utomhus, och ganska stora arenor, och där borde man ju kunna differentiera och släppa in lite mer folk.
Ja,
hockeyn är farligare då förstås, för att det är framförallt sådana här som kallas det Apberget och sånt där, men de som står väldigt tätt in i varandra, ja, och ropar hej eller ur i hockeyn och sånt där, och står och det är ju också det här, om jag skriker så då får ju luft.
Men har man en arena för 10 000, då kan man åtminstone släppa in 500.
Ja, eller hur? Ja, precis. Att man kan göra någon sorts sån här, vad ska jag säga, avvägning då. Ja. Att man har en procentsats. Jag var och snackade med på Norrbottensteatern här lite grann förra veckan. Och det är klart, det är ju också en jäkla skillnad om man går på fotboll eller hockey och sitter och sjunger hejaramser och brölar på. Då stänker det ju rätt mycket. Men på Norrbottensteatern kanske man sitter artigt och bara applåderar. Sådär. Så då är ju också smittspridningsrisken betydligt mindre.
De får göra som Samiska teatern. Jag var och tittade på en premiär en gång, det var 30 grader kallt.
Ja, just det. Ja, precis.
Utanför ishotellet.
Ja, jag såg det där. Det var någon Shakespeare, va?
Nej, det var något annat.
Men
det var lite kallt om fötterna.
Det kan man sitta, exakt. Sitta där och hurva sig upp. Givetvis är det ju svårt, för man vill skriva riktlinjer. Och så, hur pass differentierad kan riktlinjer bli för att de ska vara läsbara? Men jag tror man jobbar lite grann med det där. Och det är väl lite grann på gång också att försiktigt öppna lite grann för lite större publikinsläpp på men alltså farliga miljöer, det är Hejaklacken, det är en farlig miljö. Och rockkonserten är ju tyvärr också en farlig miljö. Jag gillar ju rockkonserter och
sådär. Men middagar gick ju tydligen bra.
Middagar går bra. Vars vill du komma nu?
Det var ju kritik mot kulturministern. Det gick an att ha en middag för x antal hundra personer, var det nu var.
Jaha, och
men det gick inte och liksom.
Jaha, det visste jag. Jag bommade där. Men
det gick inte att lyssna på musik, men det gick bra att äta.
Ja, exakt. Lite grann så är det ju. Men det var väl lite olämpligt om man tog in 100 pers på en middag. Ja. För det finns ju en lag på 50 nu. Så att
Ja, men jag har alltid tyckt det här med säkerhetskontrollerna på flyget är lite konstigt. Mm. Alltså. Man får ju inte ha med sig en agersax.
Nej, exakt.
Och så går man in igenom och så kommer man till restaurangen och där är det
knivar
och
gafflar. Ja, det är just det. Det har jag inte tänkt på.
Jag gick fram till en sån där säkerhetsvakt och sa, vad är det för logik med det här? Ja. Tittar på honom och så svarar. Men man måste ju få äta.
Ja, precis, så det finns olika sorters logik. Så är det. Och så är det ju i det här läget nu också. Många regler och förhållningssätt. Eller det man har hittat på när man har skrivit de här rekommendationerna från SOS och Folkan och allt det nu är. Det är klart att de har ju... Alltså, ibland kan man säga, men... Men det går ju väldigt fort. Alltså man har ju varit tvungen att skriva dem på väldigt kort tid.
Men hur går det?
Jag vet ju själv, jag har ju hållit på att skriva. Jag har ju varit på smittskydd sedan mitt på 90-talet i omgången i alla fall. Och jag vet hur svårt det är att skriva ett PM. Det finns alltid något sätt som folk kan missförstå dem. Nu blev det en lång utsvävning där, men just det här att lätta lite grann på bromsen och som det ser ut i Sverige, eller i alla fall i Norrbotten nu, så har vi ju lättat på bromsen. Då får vi ju se vad som händer nu när liksom samhället drar igång igen och semestrarna är slut och skolan öppnar och sånt där. Och förhoppningsvis så behöver vi inte trycka ner bromsen och mer, utan vi kan se, funkar det här, så får man lätta lite mer på bromsen och se vad som händer.
I mörka stunder brukar jag tänka att det verkar vara en överreaktion alltihop det här. Men jag vet inte, jag har väl fel förstås.
Ja, det är ju du och Trump då.
Jag och Trump, nej, jag tänker på morsan och farsan, de levde genom sina unga år med lungsoten ständigt hotande.
Vi har haft
Hongkong-influensan och längre bak i tiden en massa sådana här smittsamma.
Visst. Exakt. Och 100 år tillbaka i tiden så var det folk dog utav, och nu dör ju inte folk utav infektioner i någon större utsträckning längre. Så är det ju absolut.
Men bakterier.
Ja, precis. Jag tror att man ska se orsaken till att man har bromsat så pass mycket att man har gjort. Det är att egentligen mycket för att skydda vården. Va? Därför att om man inte hade bromsat så mycket som man hade gjort, då hade det varit otroligt väldigt mycket människor som hade behövt sjukhusvård, intensivvård och så vidare. Va? Och det har ju gått att skala upp det där. Va? Men det, till en kostnad. Va? För sen finns det ju de här som får hjärtinfarkt och blodförgiftning och stroke och fanans moster. Som också behöver den här sjukhusvården. Och är då alla platser upptagna utav massor med covid-patienter som ligger, som också behöver den här vården, då kan dödligheten i de här vanliga sjukdomarna, hjärtinfarkt och blodförgiftning, öka därför att det finns inte tillgång till vård. Så att det är lite grann så man ska tänka också. Så att, ja, så att jag tror att det var nog bra att man bromsar, men jag är fortfarande lite grann åt det här, det är man som får, alltså bromsa lagom tror jag ändå har varit en framkomlig väg, men alltså utvärderingarna men
måste ju... Men du klagas ju ändå på att
det bromsar
köer i...
Ja, det finns många som klagar på att ja, men givetvis, ja, men det höjer, det finns ju en vårdskuld i alla regioner i Sverige nu och inte i Norrbotten också, va. Men det klagas å ena sidan varför man inte går på fotboll, och så sen å andra sidan klagas det för att vi har bromsat för mycket, och så sen så klagas det för att vi har bromsat för lite, för vi måste ha munskydd och vi måste ha ditt och datten och sådana saker. Munskydd har väl inte med det att göra, men alltså det gäller att hitta en balans där, och att som sagt bromsa lagom, det tror jag är strategin.
När jag intervjuade Lotta Gröning en gång, då satt vi framför en världskarta.
Ja, just det.
Då såg man Antarktis längst.
Ja, just det.
Men nu är det Bottniska viken.
Ja, man kanske ser man Piteå, det gör man, va? Ja, jag tror det.
Ser man Piteå?
Det är huvudsaken. Ja, precis, exakt.
Säger Piteåborn, Anders Nystedt. Exakt. Det är nästan en klassisk sån här avannonsering här.
Ja, just det. Ja, ungefär. Ja. Ja,
men... Nu över till Eiravallen.
Eiravallen, ja, precis. I Örebro.
Ja. Ja, men tack ska du ha, så får vi
var nöjd med detta.
Återkomma med tiden och följa utvecklingen.
Ja, exakt. Ja, det är väldigt spännande och otäck. Får man, det har ju pratats mycket om gamla som har dött i covid, va. Men det här händer ju varenda år, va. Äldre människor som dör på grund av influensan. På äldreboenden och även hemma, var man dör av influensa. Och det är ju en sjukdom där man kan vaccinera bort. Va? Och man kan vaccinera personal inom äldreomsorgen så att de inte smittar ner de gamla. Man kan vaccinera anhöriga till gamlingar så att de inte smittar ner sin morsa och farsa eller farmor och farfar. Va? Men det är ingen som bryr sig om det. Det är liksom jättelåg intensitet på det. Vilket, och det där tror jag att vi ska försöka utnyttja det här corona... pandemin som vi har haft, att peka på det här att, ja, som jag sa, var dödstalen, vi har ju färre som dör i Norrbotten nu än jämförande år tidigare. Och det är ju därför att vi sköter vår hygienen mycket bättre i sjukvården, och folk ute i samhället där är mer försiktiga. Man håller distans, man smittar inte ner varandra lika lätt. Och kan man göra samma sak när influensan kommer, då kommer man spara jättemånga liv. Framförallt inom äldreomsorgen och bland de gamla. Så att vi ska ta med oss en del erfarenheter också från det här. Nu fortsatte jag att snacka, fast nu vill jag ovan.
Ja, det blir ju bara en extra krydda.
En extra twist där, ja, precis.
Efter avannonsen
fortsätter han snacka. Man får aldrig tyst på den där nystet, eller hur? Ja, bra.
Men jag saknar att få röra i folk.
Ja, det kan man göra.
Jag skulle röra i dig nu, men det,
vi får, nu får jag göra så. Ja, precis.